Jag ska läsa fortsättningen på den bibeltext som vi hörde i början av gudstjänsten. Några dagar efteråt gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd. Hon gick till Zakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne. Och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst. Välsignad är du mer än andra kvinnor. Och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde. Till det som Herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Det var ett barn som var hemma med sin mamma. Och hon kunde göra något som jag inte. Det sprakar, eller hur? Jo då. Så. Det här är faktiskt en jättebra illustration på att saker ibland blir lite stökigare än vad vi liksom vill och känner oss bekväma med. När saker krånglar till sig eller liksom fastnar i håret och sånt där så kan det vara lite obekvämt. Men när Gud gör grejer så är det ganska ofta precis så. Att det blir lite stökigare än vad vi känner oss trygga med. Det var ett barn som var hemma med sin mamma. Och hon var en sån som kunde brodera och sånt. Det kan inte jag. Men hon höll på med någon typ av broderi. Där det blir, som det kanske blir på alla broderier, vad vet jag. Massa trådar och knutar och grejer på baksidan. Och barnet satt liksom på golvet och lekte med sina grejer. Och den här mamman satt och höll på och producerade någon form av broderi. Och det här barnet kollade liksom upp på sin mamma då och då. Och såg lite bekymrad ut men sen fortsatte leka och sådär. Och till slut så sa det här barnet: du mamma, du är inte så jättebra på att sy. Det blir inte så fint. Men jag älskar dig ändå för du är en väldigt bra mamma. Och mamman förstod inte först vad det var som hände. Men så förstod hon ju att broderiet från baksidan ser väldigt trassligt och stökigt ut. Så hon lyfte upp sitt barn i knät och visade: så här ser det ut från mitt håll. Helt annan grej. Och det är lite så där med Gud att ibland så ser vi saker som händer som ser ganska trassliga ut, lite stökigt. Och så förstår vi inte, vad är det som händer här? Det här ser inte ut som att det är på väg att bli en tydlig bild av någonting alls. Men från Guds håll så gör det precis det. Och jag tänker att den här berättelsen om Maria och Elisabet är lite sådär. Den här berättelsen är inte riktigt så tillrättalagd som vi kanske skulle känna oss bekväma med. Men från Guds håll så är det en väldigt vacker bild. Jesus liv börjar ganska stökigt och inte så tillrättalagt. Det ser ganska rörigt ut i början. Och det känns inte, tycker jag, som att Gud gör de här valen på det smartaste sättet, kanske. Många av oss har ju hört de här berättelserna förut. Men jag ska dyka ner i några glimtar av Marias berättelse, Elisabets berättelse och även en kvinna som heter Hanna. Elisabet börjar vi med. Hon var gammal. Hon var alldeles för gammal. Hon hade levt sitt liv utan att få några barn. Och den här berättelsen, att leva utan att få barn, är en ganska vanlig berättelse i Bibeln. Det finns många berättelser om kvinnor som på olika sätt längtar men inte får några barn. Och det kan absolut vara en privat sorg, att det är någonting som hon själv längtar efter. Men det är inte minst en social skam för en kvinna som levde på Bibelns tid att inte kunna få barn. Men så får hennes man Zacharias ett möte med Gud och han får höra att de ska bli med barn. De har gett upp den här tanken för länge sedan, men det händer ändå. Elisabet blir gravid och hon säger själv, nu har Gud befriat mig från min skam bland människor. Hon är alldeles för gammal, men hon påbörjar ett nytt äventyr. Elisabet har varit gravid i 6 månader, står det, när Maria får det här besöket ifrån ängeln. Och till skillnad från Elisabet som är alldeles för gammal, så är Maria alldeles för ung. Hon är en tonåring. Och vi kan ju verkligen fundera över lämpligheten i det här. Att Gud kommer till ett barn och ber henne bli mamma åt ett annat barn, Guds son. Men på den här tiden så var det väldigt vanligt att flickor fick bli vuxna väldigt tidigt. Bilden kan verka lite konstig, precis så där full av knutar och lite stökig. Men för Gud så är allting möjligt. Enligt den bibliska berättelsen så har Maria ett val och hon säger ja. Må det ske med mig som du har sagt. Hon väljer att ta sig an ett gigantiskt uppdrag fast hon är alldeles för ung. Och så kommer vi till det här mötet. Efter några dagar när Maria har processat vad det är som ska hända så reser hon till Elisabet, sin släkting. 2 kvinnor i väldigt oväntade livssituationer. Elisabet är visserligen för gammal, men hon är åtminstone gift, har en trygghet. Och det är inget fel att hon blir gravid, socialt sett. Maria däremot är i en väldigt utsatt situation. Hon är inte gift och som ensamstående tonårsmamma har hon i princip inga rättigheter. Så hon går till Elisabet, en kvinna som hon tänker kommer förstå. De delar den här upplevelsen. Båda bär ett barn i sin kropp, vilket de inte hade förväntat sig. Och i det här mötet som jag läste om alldeles nyss så fylls Elisabet med helig ande. Och de båda kvinnorna förstår att det här är någonting fantastiskt stort och otroligt oväntat. Barnet har sparkat till. Elisabet har fyllts av helig ande. Hon säger fantastiska ord. Välsignad är du mer än andra kvinnor och välsignat det barn du bär inom dig. Och så står det att de stannar 3 månader tillsammans. Maria stannar 3 månader med Elisabet. Och jag tycker om att tänka på de här 3 månaderna. Hur var det? De delar den här oväntade erfarenheten. Och de av er här inne som har varit gravida, jag har inte det. Men jag har hört talas om att det inte alltid är jättehärligt. Maria är i sin första trimester. Där man bland annat spyr ganska mycket. Mår lite illa. Allt är väldigt nytt. Elisabet är i sin tredje. Hon är ganska stor antagligen. Dessutom gammal kropp. Så hon har säkert svårt att liksom plocka upp saker. Kanske få ont i fötterna. Och jag tänker mig att de sitter och delar den här erfarenheten med varann. Elisabet stöttar Maria i hennes illamående. Och kanske är det så att Maria sitter och masserar Elisabets fötter. De delar inte bara den här erfarenheten utan också graviditeten med allt vad det innebär. I mötet mellan dem, som säkert innehåller så mycket de här månaderna, så finns det en bön, en lovsång, nedskriven som Maria ber eller sjunger. Och de här orden, den är ganska lång så jag ska inte läsa hela. Men vi kallar den ibland för Magnificat eller Marias lovsång. Och den innehåller fantastiska bilder av vad det är som ska hända. Maria säger bland annat det här. Gud störtar härskare från deras troner. Gud upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor. Och rika skickar han tomhänta bort. Hennes bön är en glimt av det som ska hända när Gud kommer in i världen. När hon föder honom. Saker kommer vändas upp och ner. Det kommer att bli lite stökigt. Men hennes bön, Marias bön, den speglar också en annan bön som är hundratals år gammal och finns nedskriven i Gamla testamentet. I första Samuelsboken så möter vi en kvinna som heter Hanna. Hanna, precis som Elisabet, kunde inte få barn. Hon sörjde det här. Och precis som för Elisabet så fanns det säkert en personlig sorg. Men också en social skam. Hon blev illa behandlad av andra. De såg ner på henne för att hon inte var en så kallad riktig kvinna. Som kunde få barn. Och varje år så blev hon mer och mer ledsen. Och ett år när de var vid templet, som de brukade vara varje år i den här familjen, så gick hon ensam till templet med sin sorg. Hon hade bearbetat det här i många år. Och jag tror kanske att hon var färdig med att hantera den här sorgen på ett ordnat och tillrättalagt sätt. Hon går in i templet. Och hon gråter ut sin sorg till Gud. Hon gjorde det här på ett sånt sätt så att prästen som var i templet undrade vad som var fel med henne. Hon betedde sig på ett väldigt obekvämt och annorlunda sätt i sin sorg. Hon bad till Gud men hon grät så mycket att hon inte ens fick ut några ord. Och prästen tänkte, hon har kanske druckit. Någonting är fel här. Och gick fram till henne för att be henne gå därifrån. Men istället förklarade hon vad det var som hon bar på. Vilken sorg och skam det var. Och i Hannas fall så blev det så att hon också blev gravid. Den här prästen lovade henne, du kommer bli gravid inom ett år. Och det hände. Och hon födde sen vad vi känner som profeten Samuel. Men när hon kommer tillbaka till templet med sin son efter några år så ber hon en bön tillsammans med den präst som mötte henne i hennes stora sorg. Och hon säger, den är också väldigt lång, men några av de sakerna hon säger i den här bönen är: hjältarnas båge är bruten, men de svaga rustas med ny kraft. Sju söner får den ofruktsamma, medan den barnrika vissnar bort. Den hjälplöse reser Gud ur gruset, den fattige lyfter han ur dyn. Hanna och Maria talar om exakt samma rörelse som händer när Gud kommer in i våra liv. Att den som är på botten ska få upprättas. Den som är en härskare, den som står över andra och kanske trycker ner andra, ska falla. Så när Gud kommer in så skiftas maktbalansen. Det är vad som händer. Saker vänds upp och ner. Och de här kvinnornas böner, Hannas bön, Marias bön, de visar vad det är som ska hända när Jesus föds. Gud kommer och saker kanske blir lite obekvämt, men de kommer bli väldigt bra. När Jesus föds, föds han fattig, hemlös och inom inte så lång tid så är han också ett barn på flykt. Det kanske inte är bilden vi tänker oss att Gud borde ha valt när Gud själv ska födas in på den här jorden. Men vem skulle vara bättre lämpad att vända upp och ner på allt och förstå oss människor än någon som själv har varit fattig, hemlös och levt på flykt? Jesus har den egna erfarenheten av att vara en människa med allt vad det innebär. Och som kristna så är Jesus vår kraftkälla och vår förebild. Och det här sättet att vända upp och ner på saker, att bryta normer, att bryta det som är förväntat, det går igen i allt som Jesus gör. Hans sätt att möta människor är revolutionerande. Han åt mat med människor som ingen annan ville äta med. Han helade sjuka som ingen annan ville vara nära. Han valde lärjungar som var fiskare bland annat. De var inte riktigt förstahandsvalet på elever. Hela tiden går Jesus emot samhällets förväntningar och samhällets syn på vilka människor som är värda ens tid och uppmärksamhet. Jesus fick till och med ganska dåligt rykte hos vissa kretsar eftersom att han umgicks med människor som var lite för stökiga, lite för obekväma. Men Jesus är tydlig. Han vill att alla ska höras. Han tycker på riktigt att alla människor är värda oändligt mycket. Jesus visar precis hur det går till när Gud är nära. I livet med Gud så är det oväntade någonting vi kan förvänta oss. Det som kan se ut som knutar, stökighet, kan från Guds perspektiv vara en vacker bild. Det här broderibilden, den haltar lite. För jag tänker att allting som ser ut som knutar och stök är inte egentligen någonting bra. Det är inte alltid så att när saker är jobbigt, tungt i våra liv, så tror jag inte alltid att Gud tycker att det egentligen är någonting fint. Ibland är det stökigt på riktigt. Och då tror jag att Gud är nära oss och gråter med oss och delar vår sorg. Jag tror att det är så. Svåra erfarenheter är inte alltid Guds mening. Men ibland så är det där som känns väldigt obekvämt, det där som känns nytt, det som känns oväntat, faktiskt Gud som gör någonting som vi inte riktigt förstår. Som kristna så funderar vi på hur ska vi försöka vara Guds goda kraft i världen idag? Hur ska vår kyrka spegla den som Gud är? Hur ska vi vara en del i att faktiskt vända saker upp och ner? Jag pratar ofta om trygga rum. Och jag tror också att det är viktigt att prata om modiga rum. Kyrkan för mig ska vara ett tryggt rum för oss människor. För alla människor. Där alla ska känna att de får plats. För att det är sån Gud är. Gud välkomnar, Gud inkluderar, Gud utestänger ingen. Men det här ska också vara ett modigt rum där vi vågar känna av vår egen obekvämhet och fundera på, är det här Gud som försöker göra någonting som bara ligger lite bortom det jag är bekväm med? I ett modigt rum så möter Gud oss och ger oss uppdrag som kanske vi eller kanske andra säger, det här är jag inte mogen för, det här är för stort för mig. Men att vi ändå vågar säga ja, som Maria gjorde. Hon var alldeles för ung i mångas ögon, men hon vågade ändå säga ja. Om du ibland inte känner dig som rätt person, om du känner dig för gammal, om du känner dig för ung, om du känner dig fel på något sätt, så är risken ganska stor att du är precis en sån där som Gud väljer. Precis en sån som Gud vill ge stora uppdrag till. För det är sån Gud är. Och om du kanske känner dig obekväm med att människor dyker upp som du kanske inte helt förstår, eller att saker händer som du inte riktigt hänger med i, det händer oss alla, så kan det vara så att Gud broderar någonting och du bara ser det från ett annat håll. Som en röd tråd genom Jesus liv så blir oväntade människor hörda och sedda. Och den här röda tråden fortsätter in i våra liv. Vårt uppdrag som Jesus församling är att göra likadant. Att se varje människa genom Guds ögon. Och om det skulle vara så att vi eller kyrkan får lite dåligt rykte ibland, för att vi umgås med människor som kanske känns lite obekväma för andra, så är det helt i sin ordning. För det är precis så Gud jobbar.